Från Di Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Voi krigar vidare på elskotermarknaden.
Värderingen slår alla rekord.
Klarna storsatsar i USA.
Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök.
Vår lista med techmiljardären, den blir allt längre och längre.
Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
Välkomna ska ni vara till Digitalpoddens mellandagsmys. I det här specialavsnittet så listar vi på Digitalredaktionen årets sämsta och bästa grejer. Alltså det som har varit flippar och floppar. Och gissas vilket spännande år det här har varit. Jag kan knappt tro det när jag tittar lite bakåt att allt det här har hänt i år. Så det känns som att tiden har gått rasande fort. Samtidigt så mycket känns som att det här var otroligt länge sedan. Så hoppas att ni ska tycka det är intressant med våra spaningar. För vi ska prata såklart artificiell intelligens. Varför inte? Men också en hel del konsumenttrender till flygande transporter och aktier som har rasat och så vidare. Jag heter då Ida Ansberg-Switz, nyhetschef på Digital. Och lyssnas gör du såklart på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitalisering av det svenska näringslivet.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Ja, då har jag fått lite specialbesök här i studion faktiskt. Vår tidigare reporter Henrik Ek som numera titulerar sig till utvecklingsredaktör på Dagens Industri. Men det är kul att du, för du har ju verkligen tacklarna ute inom det här fortfarande, så jag undrar lite så här, men om du blickar tillbaka nu på 2023, vad har varit bäst, roligast liksom?
Ja, men bäst, om vi ska börja den änden, tycker jag ändå den här framstegen inom natriumjonbatterier har varit. Och det har en liten personlig koppling på så vis att när jag började på DI, är det 3 år sedan jag började på det? Drygt 3 år sedan. Det är 4 år sedan.
Ja. För det var precis före pandemin.
Strax före pandemin. Ja. Det är liksom precis innan. Det är
helt
det första
galet
som hände faktiskt.
Sen fick du knappt träffa någon kollega.
Nej, exakt. Ja. Men då skrev jag i alla fall om det Uppsala-bolaget Altris och jag kommer också ihåg att jag pratade med Northvolt vid tiden som var lite sådär, natriumjonbatterier, vi får väl se liksom.
Precis, för alla vill ha litiumjonbatterier, det är det som är grejen.
Exakt, litiumjonbatterier är jättebra, de är små, de har hög energidensitet och allt det där.
Precis.
Men de är ju också, problemet med dem är ju naturligtvis konfliktmetallerna i dem, det är kobolt och det är nickel. Och det ena med det andra. Medan det då som beskrevs av Altris då, redan då, att natriumjonbatterierna är i princip järn och havsvatten.
Ja, typ salt.
Ja. Men samtidigt sådär, det var ett testskede då. Nu har vi då skrivit ganska mycket om det här under året som har gått. Bland annat så har ju Northvolt och Altris ett nytt samarbete för att utforska det här. Jag såg också att
de ska ju sikta på att bygga en fabrik.
Ja. Och Altris har också slagits ihop med Polarium, det här andra batteribolaget som också ingår i Vargas-koncernen.
Precis, för att det handlar mer om så här energilagring. Det är inte så att vi ska sätta in ännu i alla fall de här batterierna i fordon, eller hur?
Nej, men precis. Det är inte primärt det i alla fall. De pratar ju om det som att de bygger lite mer i volym, de här natriumjonbatterierna. Mm. Men det spelar liksom ingen roll om det är då i energilagring för telefonmaster då, som är Polariums stora affärsområde. Eller, vad vet jag, hemlagring, solcellerna på ditt villatak.
Ja.
Du kanske har en yta i garaget där du kan ha ett stort batteri.
Ja.
Och då kan det väl lika gärna vara natriumjonbatteri istället för ett litiumjonbatteri.
Just det, lösningen. Det var ju som var det PM Nilsson stod här, blev man intervju häromdagen. Så här, vadå bygga kärnkraft? Vi kan ha massa vindkraftverk som har batterier. Mm. Så är det de ska lösa då?
Ja, men lite grann åt det hållet. Och det frigör ju också mer då där alltså, de här natriumjonbatterierna kan användas där de är bäst. Bärbar teknik, bilar och sådana här saker. Även om jag tror att liksom, de vill ändå in i fordonsindustrin, natriumjonbatterierna, vad det lider, liksom. Kanske inte det första som händer. Men det där tycker jag är ett intressant framsteg. Det har tagit några år, men nu verkar ju ändå fler ha förstått att det här faktiskt är på riktigt.
Ja, men det är spännande om man får säga det. Väldigt kul, och just också så här med de här metallerna, för det är ju också så här en väldigt ändlig resurs.
Absolut.
Och att de just som säger från konfliktområden, och då ska man istället försöka återvinna dem, och då blir det en kostnad där. Och ja.
Och det tillverkas på i princip samma sätt, så det verkar ändå som att Northvolt kommer kunna ställa om sina fabriker att tillverka natriumjon, om det är det som efterfrågas längre fram.
Jag blev väldigt sugen på att åka och träffa några ingenjörer för att förstå lite mer av den här tekniken. Ja. Men det får vi fortsätta titta och fundera på in helt enkelt nästa år. Men om vi nu ska fortsätta blicka bakåt, vad var det för någonting som stack ut som du tyckte mindre om? Vad var det som var mindre bra?
Ja, då skulle jag vilja singla ut streamingbolagen. Mm. Framförallt de svenska. Jag sa redan förra året när vi gjorde den här podden och summerade att, och då var min framåtblickande spaning att det kommer behöva ske konsolideringar på den här marknaden. Eller bland annat då inom streaming, eftersom det finns väldigt många och marknaden är lite tuff. Det som har hänt sedan dess är då att TV4 som ägde C More, eller nu har de ju inkorporerat C More i TV4 Play, har ju dragit, stampat på bromsen och skär ner massivt. Viaplay går ju riktigt dåligt.
Ja, otroligt drama där alltså.
Aktien har totaltankat och liksom, ja, det ser inget bra ut för de här svenska aktörerna, samtidigt som de större globala aktörerna också kämpar. Liksom, Disney Plus fick höja priserna här om sistens i Sverige, och det är väl rimligt i någon mån, men det var en ganska stor höjning. De försöker med olika annonspaket. Det är ju inte så lätt det här. Samtidigt som vi liksom löpande matas av då Medievisions siffror, som är ungefär i stil med att det är nya rekord varje kvartal i hur mycket svenskarna spenderar på hushållsmediatjänster. Men nu såg jag faktiskt också, deras senaste rapport från Q3 var ju att ökningen då, som var från 855 kronor, är vad vi lägger i snitt nu då på mediatjänster, och då är det lite allt möjligt. Men där var faktiskt den största ökningen i den, det var upp 45 kronor då, från 6% från jämförbar period förra året. Och det var bioutgifterna som gick upp på grund av Barbie och Oppenheimer. Så de skrev faktiskt inte ut hur streamingtjänsterna hade rört sig inom det här, förmodligen bakåt då, skulle jag gissa.
Ja, mysigt, det är väldigt intressant. Jag har aldrig gått, det var minst 5 år sedan det gick så här mycket på bio som vi gjort senaste månaden faktiskt.
Ja.
Och också spontan biobesök.
Men det har varit riktigt bra grejer nu på slutet.
Ja, det har ju varit bra filmer också.
Killers of the Flower Moon såg jag här om sist.
Ja, den är väldigt bra. Som sagt, Barbie har jag inte sett den.
Oppenheim inte heller.
Såg jag väldigt bra.
Men nu finns Barbie på streamingtjänster, tror jag. Så den kanske kan få ett lyft av det.
Ja.
Nej, men som sagt, det är tuffa tider för streamingbolagen, och de kanske borde agerat lite tidigare, några av dem faktiskt, och sett det här tuffa komma. Men ja, vi får väl se om de kan repa sig under nästa år.
Mm. Tack för det, Henrik.
Tack.
Ja, då har jag fått sällskap av vår reporter Marianne Agazzi i studion. Vad ser du som det bästa som har hänt 2023 inom vår sektor? Ja, inte privat, utan så här, ja, inom techsektorn.
Mm. Ja, det har ju varit en del roliga saker detta. Ja,
ganska lite överraskningar.
Ansträngande år. Men ja, någonting som jag tycker var roligt i allt jobbiga, i alla fall, att även om elektrifieringsbolagen, de har ju fallit en efter en. Det har ju varit väldigt, väldigt tufft. Men ett bolag som har flugit över den här turbulensen, om man får vara rolig, det är Candela.
Ja, de har du flugit med. Du har åkt.
Jag har kört liksom både det ena och det andra, precis. Ja. Ja, och det är ju inte den här privatbåten de har som jag tänker på nu, utan faktiskt den här kommande passagerarfärjan P12. Den kan faktiskt rita om kartan för hur kollektivtrafiken ska köra, inte bara i Sverige utan hela världen över, som har vatten.
Ja, vilket de flesta kan man åka mer båt istället för buss då?
Ja,
skippa köerna och på vattnet.
Precis. Nej, men det här är liksom, det är ju helt klart en fördel att bolagsgrundare Gustav Hasselskog, han har ju haft större pretensioner än att bara satsa på fordon för en eller fyra personer, utan han såg ju större syfte med den, eller ser ett större syfte med den här tekniken. Och med tekniken då menar jag inte bara de här bärplanen, för det är ju en uppfinning som har funnits i över 100 år. Jag tror att 1905 kom den första bärplansbåten. Wow. Ja, men det här är ju med den här nya poddmotorn de har, som är egenutvecklad. Med den så kan energiförbrukningen minska med över 80%, och båtar, passagerar, eller vad heter det, kollektivbåtar, alltså båten, färjor, det går ju åt enorma mängder diesel på en vanlig sån båt.
Mm. Just det, ja, miljötänk.
Ja, nej, men alla som åkte i Stockholms skärgård, man ser ju hur strandlinjerna naggas i kanten av båtarnas svallvågor, Vaxholmsbåtar, men även de här större Finlandsbåtarna. De har ingen lösning på det än. Men
det kanske är en Finlands bärplanbåt.
Ja, det får se hur länge vi lever.
Ja, jag har i och för sig åkt en väldigt stor bärplansbåt igång mellan Korea och Japan. Men se, det kanske kommer hit.
Just det.
Det har ju inte elektrifierat.
Nej, precis. Det finns liknande i Grekland.
Det är utmaningen.
Ja, precis. I Venedig, där kan ju, det är ju UNESCO-skyddat, men det kan ju ett helt världshav som kan gå om intet där. För där är det ju väldigt mycket svallvågor.
Svallvågor, de sjunker.
Ja, ja, precis. Och jag tycker det är lite imponerande att Kandel och Gustav Hasselskog, de har verkligen gått från ord till handling på bara några år. Jag tror han grundade bolaget 2013, så det är ganska raskt marscherat. Mm. Nu är ju Region Stockholm först ut med att testa den här färjan som ska gå mellan Stadshuset och Ekerö. Men de har ju redan leveranser på gång till Schweiz och någon gulfstat. Ännu hemligt, men man kan väl gissa att det är Dubai kanske. Och det finns ju jättemånga miljonstäder med vatten. De flesta har ju vatten.
Jo, kring sig. Utom det finns typ ju Kabul. Skäl till att man är historiskt har legat i vattnet just för transporter.
Så precis, precis.
Ja, intressant.
Mm, ja, men så nu är det väl ord och, eller det är dags att rampa upp den här produktionen. Mm. De har ju en ny fabrik lite utanför Stockholm. Men den behöver ju rampas upp inom något år. Och ja, är det något bolag som jag tror kommer komma med en större kapitalrunda nu i första kvartalet, så tror jag att det kan det där.
Mm. Så de kanske klarar sig bättre än de andra elektrifieringsbolagen som har inte fått in med kapitalet. Och så.
Mm. Mm. Vi får se hur färjan går nu när den börjar testas efter sommaren.
Mm. Vi fortsätter följa det här. Men som sagt, det har även varit tuffa tider, och då undrar jag såklart, vad är din spaning kring flopp för 2023?
Ja, det var ju lite svårare, men en av flopparna enligt mig, det är den här kurskollapsen i textilåtervinnaren Renewcell. Den tar ju start egentligen redan i november 2020 när bolaget noterades på First North. Du kanske minns vilken hype det var.
Ja, herregud, alltså. Ja. Verkligen, och just under pandemin, jag kommer ihåg, modererade någon så här stor konferens som vi körde liksom helt på distans, och där Renewcell var med H&M och sådär, och det var liksom dagens snackis och så, för H&M är ju då delägare i Renewcell. Och för den som har missat vad de håller på med, så är det det här med att återvinna textiler till en ny produkt som kallas för Circulose, som sen kan bli nya kläder, för att både textilindustrin, när man tillverkar textiler och sådär, är ju väldigt, är ju inte hållbar, om man säger så.
Nej, nej, det är ju fruktansvärt att läsa om och se bilder på hur vatten och vattendrag förorenas och sådär. Det är ju en fruktansvärd bransch egentligen, på många sätt. Och det blev ju en rejäl huggsexa om den här noteringen. Nyemissionen, 800 miljoner kronor, den övertecknades flera gånger om, och jag tror att värderingen låg väl på över 2 miljarder post money. Dåvarande vdn Patrik Lundström, han var intervjuad i det i tv och sa att vi har inte kapacitet att möta den här efterfrågan som finns.
Och, just det.
Ja, de stora förhoppningarna, för då hade de en mindre fabrik i Kristinehamn, det var på den här kommande anläggningen då, som nu är öppen i Ortviken utanför Sundsvall, i SCAs tidigare lokaler.
Ja, det var ju snack om så här, att det är så enorm marknad, så där kommer bara liksom vara en liten droppe i havet ens den här i Sundsvall då.
Precis, precis. Ja, och de blev ju även ortens hjältar där, för att ja, det skapade ju nya jobbtillfällen. Och ja, i samma veva, eller under sommaren där, då kammade de in ett lån på över 300 miljoner kronor från Europeiska investeringsbanken för det här bygget. Och Ja, sen så kom det väl, jag tror det var 2 riktade nya missioner till för att få till den här fabriken, och aktien den tappade väl en del så där, men det fanns ju ändå ett stort hopp om att när den här väl är igång så då tar det fart. Mm. Mm.
Ja, vi rapporterade ju återkommande här lite småskakade så, men fabriken öppnade slutet av förra året, men så kom det ju den här branden.
Ja, plötsligt. Precis. Och det var ju i mars någon gång, och den påverkade givetvis produktionen till en viss del, men man kom igen rätt snabbt och levererade rätt positiva siffror. I juni då nådde man ett delmål om 3000 ton massa av kvalitet. Nu blir det väl tekniskt här, men förhoppningen var då att nå break-even, alltså ett positivt resultat på kassaflödesbasis vid utgången av 2023. Och allt lät ju jättebra, men så några månader senare så kom det en vinstvarning i oktober. Då meddelade man att nej, så här blir det inte alls, för det har tagit mycket längre tid än förväntat att få upp de här försäljningsvolymerna. Och då hävdade man då att ja, men textilbranschen den är trögrörlig och komplex, och det tar tid att byta mönster, och ja, det är trögt, men det kommer, men på längre sikt. Och vad som är ännu värre är ju att då blev det ju klart att de har haft ett upplägg där det är bara en tredjedel av den här massan som går direkt till fiberproducenter. Resten, det har sålts till en distributör, en agent. Och det här beloppet, det får man ju inte hela betalningen för direkt, utan då får man väl 70%, får de 70% först och sen 30% när massan väl säljs. Men eftersom det då inte finns någon efterfrågan, då sitter ju den här agenten på ett jättestort lager, och det måste ju säljas av innan de kan leverera nytt till agenten.
Vilken flaska alltså, verkligen.
Mm. Verkligen.
Har man varit lite otydlig med det här upplägget med den här agenten och så?
Ja, jag tycker faktiskt det. Och det är väl den allmän uppfattning, ska jag inte säga. Men det är många röster som har sagt det. Och inte nog med det, det har ju varit avhopp på löpande band i bolaget, i ledningsgruppen. Och Patrik Lundström, han fick ju gå för några månader sedan. Och han hade gjort en del aktieaffärer med, som ja, blev rätt kritiserade. Det var lite smolk i bägaren. Nu får vi se vad den här nya eller tillfälliga vdn Magnus Håkansson kan göra. Jag har verkligen ingen superkoll på honom, men jag vet att det har funnits lite kritik kring honom. Han har tidigare varit vd för R&B, alltså som ägde bland annat Polen och Pryret, och Mediamarkt också, och det har inte gått så bra.
Nej. Man undrar ju verkligen hur det ska gå för den här produkten. Tycker jag att så här, när modebranschen har ju pratat så länge om det hållbarhet, att kanske är det någon produkt som inte efterfrågar. Så här, vad ser du liksom? Vad kommer hända härnäst? Nu ska det ju vara någon slags strategisk översyn och kanske behöva ta in mer pengar, nyemission och så. Jag vet inte, så här, kommer H&M liksom fortsätta försvara det här bolaget och hjälpa dem?
Ja, jag antar det. Men samtidigt kan jag konstatera, när jag var inne på H&Ms sajt, alltså vanliga H&M, inte deras sidomärken, så då var det 28 produkter som var med det här cirkulos.
Det var inte mycket.
Nej, jag tycker inte det. Aktien är ner 90% bara i år. Jag tror aktien ligger på typ 7 kronor. Är det? Och 7-8 kronor, jag tror introduktionskursen var ju på 72.
Ja.
Ja. Den var mest upp 240 eller någonting. Men om jag ska sammanfatta varför det här är en flopp, så tycker jag för det första då, det har varit otydligt med det här upplägget som de nu verkar få med agenten och distributören, som de nu verkar få fortsätta med även nästa år. Och sen så har de ju, tycker jag, överdrivit den här efterfrågan hos klädtillverkarna.
Verkar det ju nästan oändligt, så vi kommer aldrig kunna liksom mätta den här marknaden.
Nej, precis. Men man kanske ska läsa det finstilt eller höra ordentligt vad folk säger, liksom citaten, för att kontakt med hundratals tillverkare är inte samma sak som kontrakt med hundratals tillverkare. Man kan ju vara intresserad av jättemycket saker, men sen vid synvinden och sist så prioriterar man annat.
Ja, det är ju en vanlig varningsklocka där. Vi är i samtal med investerare eller kunder, och vi ser stort intresse och eller liksom så här, ja, det är väldigt mycket såna här löften, och sen så oj, det gick visst inte.
Nej.
Och så.
Ja. Mm. Ja, men vi får se nu, liksom, om 20 år kanske du och jag får äta upp våra hattar eller någonting.
Då men, kanske vi står här i cirkuloskläder.
Ja, men då har samtidigt många småsparare blivit, ja, det har inte gått så bra för den här investeringen helt enkelt för dem på kortare sikt. Så att, ja, det får ändå bli min flopp. Min tur att fråga dig då. Vad var bäst 2023?
Kan du gissa? Något jag brukar prata om mycket.
AI.
Okej, AI. Jo. Har jag pratat om AI idag? Jo, det har jag visst. Vad ska man säga? Jag sa till någon som jag pratade med tidigare idag att för att visa diskutera så, men vad ska man följa liksom AI-utveckling någonstans, och ja, det här är någon som då bara, ah, men det är ju väldigt fint att man kan läsa en idé, och då sa jag så, men det är väl härligt att jag på arbetstid får grotta ner mig i sånt som är kul. Man tycker så olika saker kul. Men det här har varit väldigt roligt det här året faktiskt, med just den här fokuset på artificiell intelligens. Och det är just det att det finns en slags lekfullhet och nyfikenhet och en annan typ av inställning. Lite som så här, när internet och mejl kom så här, bara, oj, jag skriver ett mejl. Och nu är det typ så här, oj, jag kan göra någonting med AI. Och det är just för att det har blivit så lättillgängligt. I princip alla kan testa det liksom i en app eller i din webbläsare och så. Och det har funnits liksom en så här, ja, men upptäcktslusta där man tänker så här, men det här finns oändliga möjligheter kring med den här generativa artificiella intelligensen. Sen har jag pratat om så mycket såklart att saker inte funkar. Det var ju fortfarande någon som stolt la upp bilder igår. De bara, kolla det här nya bild-AI-verktyget, nu funkar det. Och jag bara, okej, då zoomar vi in på händerna. Ja, det här har vi fingrar som är trasiga. Igen. Så jag är bara ledsen, men så är det. Men som sagt, jag tycker det är väldigt kul att folk liksom verkligen så här in och testar saker. Vad funkar inte? Och det innebär ju att det blir liksom en typ av innovationskraft, och att det kommer ställa nya krav på oss framöver. Vi kommer behöva vara liksom mer flexibla och villiga att testa liksom, och se nya vägar och sånt där. Senast i Mittebruset, som man kan lyssna på det här flödet, då pratade jag med Anna Fellander. Hon har ju gått från chefsekonom till att bli investerare och entreprenör inom AI. Och där diskuterar vi också det här med de här makroekonomiska effekterna som det blir artificiell intelligens. För att blir vi liksom bara lite mer effektiva allihopa, då innebär det ju också stora ekonomiska vinster. Många har oroats också över att så här, jobb ska försvinna. Det har ju varit strejker i Hollywood och annat. Men det man ser liksom och tror i de här rapporterna, det är ju liksom att det kanske inte specifika roller snabbt som försvinner, utan de ändras. Vissa arbetsuppgifter går snabbare, kan hanteras av färre. Men ja, smarta personer får någonting annat att göra. Det har man ju sett historiskt också, att det är inte så att med teknikvinningar så har det blivit massa arbetslöshet på grund av digitaliseringen. Utan, vi gör andra saker, vi jobbar på andra sätt och så. Återigen, vi får mer liksom för det vi kan göra och så. Så det man ser nu, om man lyssnar på den här senaste Mittebruset, det är ju att vi kommer se, och ni kan läsa också på nätet, för där finns det ännu mer statistik. Att ja, det kan bli liksom en gyllene era nu framöver för BNP. Och först har vi den här, det kallas för produktivitetsparadoxen, om man gillar att läsa om ekonomi. Och det är ju att först kostar det ju med investeringar, och att vi kanske inte liksom satsar på alltid rätt saker. Så det tar tid. Så om liksom några år så kommer vi först i USA och sen i andra länder se liksom en förändring. Och ja, det kanske liksom blir en superkurva om det inte dyker upp några andra svarta svanar. Så det här tycker jag har varit roligt det där. Men sagt, det kommer ta tid. Jag hade en yngre kollega bara häromdagen som frågade mig, så Ida, jag hörde en podd om att du pratade om att ni använder ett transkriberingsverktyg. Jag trodde liksom att alla gjorde det. Hen blev väldigt glad. Den hade testat att köra in en lång intervju. Så att, ja, det kommer ta tid.
Mm, ja, men jag blir lite glad av att höra det här faktiskt.
Ja.
Men vad är du mest besviken över då, 2023?
Ja, vad ska man säga? Sammanfattar det hela, och det är att vi är inne i någon slags ny kryptohype. Jag vet inte om du har noterat det lite grann, Marianne, kanske.
Faktiskt.
Detaljer. Vi har profiler som plötsligt börjar prata om att nu ska jag investera i krypto igen, eller gå in i kryptobolag eller Web3, och samtidigt så det här är inte deras område. Eller så är det sådana som är profiler liksom som är, och då handlar det ju om att ja, det är på gång med någon slags börshandlad ETF. Jo, men varför vi pratar så mycket mer om krypto just nu, det är ju för att vi återigen har sett stigande krypto rättegångar precis på krypto och så. För att, och det har ju dragits upp mycket kring att så, men nu liksom pratar man om att bitcoin ska få liksom en ökad legitimering. Det ska komma en börshandlad ETF och sådär. Så att man liksom ska kunna säkra upp den handeln på ett annat sätt. Och titta på min egen krypto på lånbok. Den var ju liksom tidigare och ner med typ 90-95%.
Jag beklagar.
Nu, jag la inte hela mitt sparkapital där kan man ju säga. Men det var ju mer liksom för att så här, testa och följa den här marknaden. Men nu är den kanske ner med 35-40%. Jag kan gå in och kolla faktiskt medan vi står här. Men det man så här, ser nu att det är så här, många så här, pratar om så här, men nu kommer in en ny gyllene era och ny. Och det är också så här oroligt när det kommer in just investerare så kanske inte är de bästa. Liksom. De förstår inte vad det är för någonting de håller på med, utan de ser liksom att andra blivit rika på det här. Och samtidigt så har vi ju haft de här utvecklade problemen kring krypto. Liksom. Du vet, FTX-börsen som gick i konkurs. Och hur det visade sig att det var så mycket som hände i det dåda, liksom hur de i princip stal pengar. Det har ju visat på den här låga transparensen och insynen, så att samtidigt så, ska vi se, ner med 35%. Min kryptolog alltså. Men det har ju visat på liksom den här dåliga insynen och att man kanske inte har kontroll och att så här, det finns ingen botten i princip och plötsligt kan dina pengar vara borta. Och sen så har det ju varit mycket som kring politiska åtgärder och regleringar. Tanken med krypto är ju liksom att det ska vara som ett system utanför de traditionella finansiella systemen. Men samtidigt har den där låga insynen gjort att bovarna gillar liksom att använda sig av de här kryptotillgångarna för att man ser inte vem som har gjort transaktionen och sådär. Och det har ju gjort att politiker och samhället då har tänkt att det här måste vi reglera, för det vill ju vi ha koll på så att de inte går och köper knark och vapen och så vidare. Så det finns ju väldigt många problem. Eller till exempel de stora kostnaderna som det innebär att hålla uppe de här systemen. Och också att det har legat i länder liksom med elproduktion som ett utsläpp och sådär. Så det har ju varit liksom så här miljöförstöring. Ja, krypto mining har liksom förbjudits i delar av landet, så att jag tycker det fortfarande är skakigt. Det finns ju liksom användning för kryptotillgången som är kopplade till vissa blockkedjesystem. Det snackas ju fortfarande om de här vissa kort. Det är ju bitcoin och sen har vi så bitcoin, ja, det är den största först på något sätt, och sen så har vi ethereum. Och ethereum är ju intressant för där, den blockkedjan används ju mycket till olika projekt som så här, ja, men smarta kontrakt och sånt. Så där finns det ju en användning. Och sen så har vi då Cardano med kryptotillgången ADA. Där också finns en del intressanta projekt. Och sen så har vi den här Solana som har varit så här trendkrypto. Men så börjar vi prata om nu mycket så här memecoins igen. Och där finns det ju liksom ingen riktig poäng vad jag ser det. Och sen också så här, hur stort kan det bli med de här blockkedjorna? Det finns ju som sagt en del användning idag, men det är inte som så här generativ artificiell intelligens som kan appliceras på så otroligt mycket. Så jag är lite besvärad, tycker jag, av den här, och att det antagligen ser ut att fortsätta upp nu kanske ett tag. Men jag tror inte att det är långsiktigt.
Nej, vad snabbt folk glömmer ändå.
Ja, och sen alla de här problemen, men ja, handlas någonting på en börs och kanske de tänker att då är det säkert, men det behöver det inte vara. Nej. Som i fallet med Renewcell där, jag vet aldrig. Mm. Även aktier kan gå ner.
Kan det komma några nya regleringar, tror du, redan nästa år?
Ja, men det tror jag verkligen att det kommer komma liksom. Samtidigt så här, då om de är reglerade, då kanske det är både och. Reglering gör ju att det kanske känns tryggare, men samtidigt så motverkar det ju liksom själva funktionen kanske med krypto, liksom att det ska vara så här alternativ och så.
Mm.
Så vi får se. Man kan göra fel.
Mm.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF Balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med Balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Ja, då står jag här i studion med vår mångårige reporter Johannes Karlsson som har varit på Digital sedan 2018. Så kanske en av de i Tech-Sverige som jobbat med det här längst.
Ja, så kanske det.
Men nu ska vi inte prata mer om det utan vi ska få höra lite mer vad du har tänkt från det här fascinerande året 2023. Vad var det som var liksom mest spännande och roligast och flippigt i år?
Ja, jag kanske inte har tolkat det som kanske det mest flippiga, men utan det som kanske var liksom den bästa händelsen i mitt tycke.
Bäst.
Och det var nämligen att, hör och häpna, Spelinspektionen gavs ut på krigsstigen.
Underbart, det är du som har liksom koll på så här myndigheter och sånt.
Ja, men det är viktiga grejer.
Absolut.
Nej, men för lite kontext kanske så, sen 2019 då, så har vi ett licenssystem i Sverige där alla kasino- och vadhållningsföretag ska vara anslutna till. Vi pratar ju inte om dataspel här. För
nej,
den som
precis. Nu pratar vi betting.
Precis, betting i folkmun. Och, men det är ju fortfarande så att det är ganska många spelföretag, de är ju baserade utomlands, som fortfarande riktar sig till svenska spelare ändå. Och det handlar ju dels om såklart att man slipper betala spelskatt här i Sverige. Det kan säkert locka en del. Men också kanske då att man behöver inte bry sig om de här spelansvarsreglerna som finns i Sverige. Att man ska liksom vårda om problemspelare och personer som är på väg in i en beroendeproblematik. Utan de här kan ju ge hur frikostiga bonusar som helst egentligen till spelare. Så det är ju liksom problembeskrivningen. Men sen har det ju funnits då en utmaning i att svenska myndigheter inte haft stora möjligheter att komma åt det här problemet fram till nu då.
Mm-hmm. Och vad har de gjort då?
Jo, det är ju så att Spelinspektionen har ju nu möjligheter att även ge sig på betalleverantörer inom den här sektorn.
Okej, där pengarna kommer.
Precis, och det är ju som du säger väldigt viktigt, för det är ju där själva, genom dem själva transaktionen sker då, att man kan sätta in pengar på ett enkelt sätt och framförallt då som är viktigt för spelare också kunna ta ut pengar snabbt, och det ska ju gärna gå att göra via bank-ID, för det är ju det vi är vana vid här i Sverige.
Ja.
Det är det man föredrar som spelare. Och det här var ju en marknad som betalbolaget Simpler utnyttjade väldigt länge. Jag kallar det väl för en mer eller mindre svart marknad, men de kanske skulle hellre vilja kalla det för en gråzon, men den utnyttjade de väldigt, väldigt länge fram till i sommar då, när den här nya liksom lagändringen då som gav Spelinspektionen utökade befogenheter gjorde att de kunde belägga dem ett förbud och hota om vite på 25 miljoner kronor till att börja med, men det hade kanske blivit ännu mer om de hade fortsatt. Och det fick de helt enkelt att sluta. Så det var ju positivt att se att en lagändring ger effekt.
Din spaning är liksom någonting som är djupt problematiskt och negativt, men som blev någonting positivt i slutändan för att de fick bort det helt enkelt.
Ja.
Och vi har skrivit en hel del om det som hände i Simpler, och det är lite extra spännande för det är Nordstjärnan, va? Som delägare.
Exakt.
Som ju såklart ska se till att göra etiska placeringar, och det kan man ställa sig frågan då när det gäller att spela dobbel.
Ja, exakt. Men nu då har ju Simpler enligt egen utsaga i alla fall lämnat den här marknaden helt. Så vi får se om de liksom kanske kan göra samma varumärkesresa som deras närmsta konkurrent Trustly ändå har gjort till viss del. Att man försöker komma bort från bettingbranschen i den mån det går. Se om de lyckas eller inte. Men ja, som sagt, det här blev ju en win-win. Liksom bra för statskassan om man gillar att den ska bli större. Men också bra för alla de där ute som har problem med spel.
Helt enkelt. Ja. Nu var det någonting dåligt som blev bra.
Ja, det här var min positiva händelse.
Det var din positiva, okej.
Okay. Ja.
Så nu skulle jag ha valt någonting som varit bra som blir dåligt, eller något som bara är rent ut sagt kast, eller?
Ja, nej, det här är lite mer rent ut sagt kast. Och då valde jag att plocka upp, det var ett ganska, vad ska man säga, det kanske är lite enkelt val, för det här var ju en av de stora händelserna som skedde under 2023 inom vår sektor, och det var ju Silicon Valley Banks totala kollaps.
Ja.
Ja. Och för de som har missat det här av någon anledning i våras, eller som har glömt, så var det ju en amerikansk nischbank som heter Silicon Valley Bank, som var ett väldigt aktat namn som jag förstår inom finansiering till just riskkapitalfinansierade tillväxtbolag. De var väl egentligen störst på den
så här
marknaden.
Forbes hade någon så här banklista där de låg högt rank, eller kommer inte ihåg, det var någon i alla fall.
Ja,
någon,
men
bara, en av världens bästa banker.
Ja, precis. Woohoo! De var väl i alla fall...
De har alla tech-miljardärers pengar. Woohoo!
Ja, någonstans topp 20 när de rankade bästa banker i USA. Men sen ganska snabbt därefter så gick det åt pipsvängen. Och det var ju då... Ja, de hade tagit för höga risker under flera års tid med sin utlåning när räntorna steg och liksom de första så här signalerna började skickas ut. Då ville ju väldigt många företag som hade pengar där ta ut dem.
Så det blev en så kallad bankrun.
Det blev en bankrun och företaget blev insolvent. Och ja, det här var ju liksom en stor skandal såklart. Man kan ju undra vad liksom amerikanska tillsynsmyndigheter höll på med i väldigt många år.
Har de inte såna här kapitaltekniska regler?
Nej, precis. Det har de säkert, men de lyckades ju runda dem bevisligen. Mm. Och till råga på det då så fanns det ju en väldigt stark svensk koppling här också genom att Alecta hade gjort en investering i bolaget. Och
så svenska pensionspengar.
Precis, och 20 miljarder kronor blev ju förlusten i den här affären för dem.
Och sen var det ju ett efterspel hur det här hanterades. Ja, men det var väl inte så mycket pengar?
Nej.
För vi har så mycket pengar. Man bara, jo, det är pengar. Så att det var ju verkligen en speciell kommunikationssituation när det här briserade från Alectas håll.
Så är det ju, och den är väl inte riktigt klar.
Nej,
än,
precis. Det är ju fortfarande inte riktigt klart liksom vad som kommer hända kring Alecta. Och det är också det här att de har ju som en så här öppen sluss liksom i avtal där väldigt mycket tjänstepensionpengar placeras direkt hos Alecta. Och så ska man typ, om man är liksom en aktiv person så kan man liksom flytta, men ja, de kommer dit på något slags per automatik.
Så är
man
det
inte gör något eget val.
Ja. Nej, men så det, den här historien hade ju många delar. Den var ju både liksom stor globalt, men den hade ju även en stark svensk koppling. Ja, det var väl liksom dyra läropengar för väldigt många det här, får man väl ändå säga. Mm. Sammanfattningsvis.
Ja, det är inte alltid riktigt pengar på banken är det. Tack för det, Johannes.
Tack.
Ja, då har jag med mig Monica Nilsson Lysell, reporter på Digital. Vad har du vaskat fram som allra bäst i år?
Allra bäst i år, det tycker jag är att konsumenterna har börjat bry sig mer om vad vi lägger pengarna på. Vi har gått från att vara ganska välmående och lata till att jaga röda prislappar eller åtminstone bra pris.
Ja. Jag har ju liksom levt med den här lågräntemiljön och mer i plånboken och sådär. Så vi har haft goda tider på det sättet.
Precis, jag brukar tänka på, visste någon vad ett paket Bregott eller vilket smör man nu gillar, vad det kostade 2022? Det är klart att jättemånga gjorde det, men i den välmående klass som jag lever i så behövde jag inte kolla på kronorna där. Nu däremot så vet nästan alla det, och så fort det är ett bra pris på någon kedja då går djungeltrumman i alla samhällsklasser.
Ja, precis. Till och med också sådana här tips, köp grädde på nära bäst före datum på rea och gör ditt eget Bregott. För det blir så himla dyrt.
Just det, det har ju varit en trend. Gör ditt eget smör.
Ja, så att konsumenterna har blivit smartare helt enkelt.
Ja, men de har i alla fall blivit mer kräsna och ställer lite högre krav, och det tycker jag är något positivt, för då röstar vi med fötterna precis som vissa politiker har uppmanat oss att göra och kanske lämna de här stora bolagen. Först handlar det mycket om matpriser, sen handlar det mycket om banker. Man kanske har varit beredd att testa lite nya entreprenörer eller nya kedjor, eller helt enkelt lyft blicken lite. Vad finns där ute?
Mm, det har ju varit så lågpriskedjor. Plötsligt har folk börjat gå med på Willys och Lidl och Matsmart om man sett rusning och så. Man hittar nya vägar.
Precis. Så det ser jag som någonting positivt, att vi har vågat ta den där lite mindre upptrampade stigen när vi ska öppna våra plånböcker. Och ja, i bästa fall så tänker vi ett varv till, och man ska tänka hållbart, så köper vi lägger lite mer pengar på något som vi kan ha länge istället för att lägga lite mindre på något som går sönder imorgon.
Ja, förhoppningsvis så slänger ju folk mindre mat, annars är det ju mycket som tyvärr hamnar i sopen.
Ja. Det har ju inte bara handlat om att man behöver visa sig värdig riskkapital om man är entreprenör på konsumentmarknaden. Man behöver också visa sig värdig konsumenternas pengar helt enkelt. Och i bästa fall så leder det till en utslagning av ohållbara företag med orimliga prispåslag. Det är min förhoppning.
Mm. Ja, men det låter ju bra. Väldigt spännande och förhoppningsvis så blir vi alla lite smartare av de här utmaningarna. Men om vi tittar på, allting har inte varit så bra under 2023. Vad tycker du har funkat sämre? Har du någon flopp?
Ja, men det är en flopp som vi tyvärr har känt till länge, men det verkar inte bli bättre. Det är, handlar om kvinnliga entreprenörer, grundare som får mycket mindre av riskkapitalet än manliga. Om man tittar på Atomicos rapport State of European Tech så visade de att ynka 3% av riskkapitalet i Europa gick till bolag med grundare som är kvinnor. Räknar man i antal rundor var det 7% som gick till bolag med kvinnliga grundare. Och den siffran har bara ökat 2% enheter på 5 år.
Mm, det är ju en ständig diskussion, så här, vad beror det här på och så vidare. Och det finns många som pekar på olika strukturella problem, till exempel att det kanske är fler som styr investeringarna som är män eller så, och som lättare kan investera då i manliga grundare och så. Vi har ju själva mätt det här, vi har ju vår satsning Female Founders just för att vi vill lyfta fram kvinnliga grundare för att men kanske öka synligheten, få in fler förebilder och så. Samtidigt då också så har det har ju varit några intressanta runder just till kvinnligt grundade bolag. Vad är det där, Lassi, som faktiskt var 200 någonting miljoner.
Ja, precis, det är ju en av de stora runderna i det här året som
precis med kvinnlig grundare. Sen pratar man också om det här med mixade team också, att det, där är ju också en skillnad då, att där finns det alltså både män och kvinnor som är i teamen och så.
Precis, och där finns det en siffra som kanske kan motivera bolagsbyggare att tänka på att ha ett mixat team. För enligt Atomica då så har 15% av nya teknikbolag har mixade team om man tittar på de senaste åren. Och de här 15% har lyckats attrahera 21% av kapitalet. Så de har alltså tagit kapital av andra grundarkonstellationer, kan man väl komma fram till. Och det tycker jag skvallrar om att mångfald är något som får investerarna att öppna plånboken.
Ja, det finns ju olika aspekter där. Dels så har man ju hört om kvinnliga grundartid som typ kvoterar in någon man. För att särskilt när de är utomlands och raggar pengar så har det varit lättare liksom att få investerarna att lyssna tyvärr. Men såklart, det kan ju vara bra att ha ett blandat team av andra anledningar. Och det kan ju också vara att vissa riskkapitalbolag och sånt där, de är ju också så här att de har ju sitt mångfaldsperspektiv. Och då säger de så här, men vi vill också vikta en del av portföljningen till kvinnligt grundade bolag eller mixade och sådär. Så det kanske är lättare att få in pengar i de här svåra tiderna. Och sen finns det också vissa som verkligen rikta in sig mot kvinnligt grundade bolag, för de ser ju också så här att det är en missad möjlighet när andra investerare kanske inte gör det. Och sen finns det också en annan debatt där man säger att många kvinnor är ju så här att de hellre vill att bolaget ska klara sig själv, liksom att de, så här, de kanske inte är lika riskvilliga eller tar in pengar, och därför blir det kanske också mindre runder. Men det kan ju också vara en fördel i sämre tider att man liksom så här känner, nej men vi ska gå runt själva utan att någon kommer riskkapital. Samtidigt som det brukar vara då svårare att skala upp.
Mm. Ja, men det finns jättemånga spännande aspekter på det där, och vad är grundorsaken, fördelar och nackdelar.
Mm.
Jag vill bara nämna en siffra till från Atomicos rapport som visar hur ett framgångsrikt teknikföretag föder nya bolag. Man hade tittat på Skype som är grundat av 3 män. På 20 år har den grundartrion liksom, och det företaget resulterat i 950 nya bolag.
Mm.
Och det där tycker jag var lite häftigt att tänka på vad, hur många bolag kommer vi kunna se i spåren av Yubico eller Jerf Avenue eller andra.
Ja, för det ser man ju också. Det är ju...
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Också fler kvinnliga grundare som nu har lyckats. Vi har som Revolution Race och andra, då tar de ju sitt kapital, de kanske har sålt andelar av bolag, så börjar de investera också. Så där sker ju också en förändring.
Mm.
Ja, tack för den spaningen, Monica. Detta var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, för då kommer vi alltid ut nya avsnitt om det inte är en röd dag. Missa inte heller Mitt i bruset som ligger i vårt flöde, där jag möter makthavare i den moderna ekonomin. Senaste avsnittet handlar just om artificiell intelligens. Och här har vi djupdykt i det här med makroekonomi och hur det påverkas just av AI. Och de här kommande kraven som bolagen måste förbereda sig på. Och jag samtalar med tidigare chefsekonomen och numera AI-entreprenören Anna Fellender. Kolla även in Days andra poddar nu när det kanske är lite extra ledigt. Vi har ju vår morgonkoll, men också veckovis analyspodden, Makrorådet och Days ledarpodd. Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller Spotify. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är Days chefredaktör Peter Fällman och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs om en vecka!